Jesus lever ju. Efter påsken så vet vi det ännu mer. Han har ju levt i 2000 år ändå uppe i himlen på Guds faderns högra sida. Alltsedan han återuppstod. Och det här är jätteviktiga saker att veta om. Och tänka på ibland. Att Jesus Kristus har faktiskt dött och återuppstått. Alltså, har inte det skett, då är vi det ömkligaste som finns på den här jorden. För då tror vi på en lögn. Men nu är det ingen lögn, utan det är en sanning. Så vi tror på det mest fantastiska som har skett. Nämligen när Herren i sin första domsakt. Jag menar, det var ju en domsakt, korset. Vi måste ju tänka på det också. Det räddar ju oss. För det som dömdes var ju synden som höll på att döda oss. Det är inte vi som dömdes. Nej, det var synden som Herren tog itu med. För att människan skulle få bli fri. Det skulle finnas en väg som leder till himlen att gå på. Och det betyder inte att vi kan synda och hålla på hur som helst. Men vi har i varje fall väldigt mycket nåd för oss. För sen du möter Jesus, då vill du leva så helgat du kan. Det tillkommer en sån lust och längtan igen. Men sen är det frågan om vad bär vi med oss då? Sen förut. Och plocka Gud bort allting på en gång. Ja, det är ju en önskan. Men han gör inte så. En del får uppleva det på en gång. Och tack och lov för dem. Men sen andra, där tar Gud en bit åt gången. Och det verkar inte som Gud har så mycket brådska. Det viktiga är att vi rör oss i rätt riktning. Liksom hur helgad vi blir spelar faktiskt ingen större roll. Så länge vi har rört oss i rätt riktning. För när Herren kommer och hämtar hem det sina, så är det hans nåd och rättfärdighet som gäller. Så det är så vi kommer att bli sedd från himlen, och så ses vi idag. Vi betraktas som rena och rättfärdiga. Och det är alltså, ja, titta in i er själva och tankevärld och känslovärld och bakåt i tiden och sånt där. Vad vi kan hålla på med, vi människor, så inte är vi rättfärdig. Men det är vårt kött. Gud, han är större än domaren som sitter uppe på skallen. Så det är hans utlåtande som gäller. Jag kan döma mig själv när Gud säger, du är frikänd, du är rättfärdig, för du tror på min sons namn. Amen. Det är väldigt okomplicerat. Det är väldigt enkelt. Det är så väldigt enkelt så att det blir krångligt för oss enkla, lite mer avancerade, moderna människor. Det är så enkelt så det blir svårt. Men det är så det är enkelt. Jesus gjorde det. Jag behöver bara ta emot det. Inte köpa det. Inte förtjäna det. Ta emot det som en gåva ifrån himmelens Gud. Han som är skaparen. En gåva. Och inte köpa gåvor. Vi tror ju det. För när Jenny fyller år så springer han omkring och ska köpa en gåva åt henne. Ja, så har det blivit. Jag vet inte vad man skulle göra annars. Men du fyller inte Jenny år så väldigt ofta. Hon är ju kvinna. Ni fyller inte så ofta. Ja, vi tackar Gud för varje dag som vi får. Lägger vi ihop 365 dagar så är det ett år till. Så hur ska vi ha det? Ska vi tacka Gud för varje dag vi får och samtidigt vara rädd för att bli äldre? Det går ju liksom inte ihop, den ekvationen. Det var inte det jag skulle prata om. Jag håller bara upp tiden här tills Jesus lever. Där ska vi börja. Och han lever ifrån sin himmel idag. Och när han gick efter korsdöden så gick han ner i dödsriket. Gjorde sina grejer där nere. Återuppstod. Och sen visade han sig för 40 dagar för lärjungarna. Sen får han upp till himlen då. Inför allas åsyn. Så det var inga hemligheter han höll på med. Det var bara det övernaturliga som inte vi riktigt förstod. Kristi kors hängde kvar. Kristi kropp hängde kvar på korset. Men han själv hade blivit frigjord från kroppen och var nere i dödsriket och vann seger där nere. Han vann seger. Tro inte på det övriga. Det finns en lärare som säger att Jesus plågades av djävulen nere i dödsriket. Tro inte på den. Han vann seger. Och han predikade för andarna i deras fängelse. Och han tog nycklarna av döden. Och sen steg han upp. Det här var alltså den räddning som judarna kallar för Messias. Vi kallar för Jesus. Och för oss är han ju också Messias. Gud har haft den här planen under många tusen år. Alltså allt från syndafallet i paradiset. Så hade ju Gud planen att ormens huvud skulle krossas. Ur kvinnans säd. Märk väl här, jag kommer att prata en del om kvinnor nämligen. Eller det som vi tolkar som kvinnor. Så kom ihåg grunderna. Vad det stod i första Moseböckerna. Att kvinnan och mannen skapades till Guds avbild tillsammans. Alltså det går inte att säga att kvinnan är mer värdefull. Det går inte att säga att mannen är mer värdefull. Utan båda två är skapade av Gud. Ur en ursprungsskapelse. Som heter man först och kvinnan kallas maninna sen. Men båda är ur samma ursprungsskapelse. Båda är lika värdefulla. Det finns en ordning att hålla sig till egentligen som man och kvinna, som kristna. Vad vi tror på, jag ska prata om ett äktenskap här som inte kanske var kärleksdrivet. Men när vi gifter oss så gör vi det för att vi älskar varandra. Det är väl signat att göra så. Och då är det en man och en kvinna som gifter sig. Det är väl signat att göra så. Man och kvinna är väl signat. Och Gud själv kallar sig för kärleken. Så när vi vill bli samman, vi blir ett kött enligt Guds ord. Svårt. Väldigt svårt att förstå. Nu har Jenny och jag varit gift med varandra i 14 år. Och jag ser att vi blir lite mer lika varandra på ett sätt. Men inte hur mycket som helst. För det jag är i min personlighet kommer jag fortsätta vara. Och Jenny måste fortsätta vara kvinna. Annars blir det fel. Jag kan inte göra henne till någonting annat än det Gud har skapat henne till. Jag ska vårda min hustru så att det får blomma ut det som Gud har tänkt. Och hon gör likadant mot mig, det vet jag. Titta bara på magen. Jag vårdar henne och hon gör det mig. Nej, men det blir bra. Och någonting som vi har gemensamt, det är att vi har haft samma uppfattning kring kärleken man och kvinna. Nämligen att Gud är kärleken. Så det är tre parter i vårt äktenskap. Det är Jenny, jag och Gud. Och Gud är kärleken. Och jag har varit med och fått lösa en del äktenskapsproblem. Med att ta till med mannen först då. Och så får man försöka ordna helst en annan kvinna till kvinnan. Det är lite dumt att gå över könsgränserna i sådana lägen. I syfte liksom att förstå att ja, men det håller på att spricka mellan er. Men det håller egentligen inte på att göra. Det är inte så liksom att det spricker mellan er så. Det håller på att spricka med kärleken så här. Kärleken är kvar där, men ni försvinner från det. Och då kommer ni inte längre att fungera tillsammans. För man och kvinna är så otroligt olika varann. Så om inte kärleken finns som ett gott och sunt klister, då skulle vi inte kunna fungera ihop. Men Gud har skapat det så. Gud har skapat att Jenny är konstig på sitt sätt, tycker jag som man. Och jag är konstig på mitt sätt, tycker hon som kvinna. Så har Gud skapat oss. För att han ska få utrymme och vara med. Han vill vara med. Kärleken själv vill vara med. Vi är hans skapelser. Det är han som har gjort oss. Och jag vet inte hur jag fungerar själv alla gånger. Men Gud vet. Och ibland vågar jag fråga honom. Och de svarar är inte så roliga alla gånger. Och ibland så är de upplyftande. Men det håller på att ske någonting annat. Gud har gjort allt så gott. Och i Israels historia så kan vi se att det har gått uppåt och neråt och uppåt och neråt. De har haft och tillbett sin Gud. Och då har det varit välstånd och det har gått fint för landet. Och folket har mått bra. Sen har det kommit en period då det blivit avfall. Och då har en massa plågor kommit och ofta har det blivit krig. Och då finns det samband i det hela. Och det är väldigt lätt om man läser Guds ord och ser att så länge Israel håller sig till sin Gud så går det gott för landet. Och då måste man ställa sig frågan, kan det vara likadant för oss? Ja, det är likadant för oss. För Israel, vi tror ju kanske inte på judendomen på samma sätt. Vi tror ju på Jesus. Men de är ändå en bild på hur Gud är. Han har utvalt det folket för att visa en del av hur han är. Inget annat folk än israelerna skulle klara av det de har klarat av. Att det folk inte utrotat det är ett under bara det. Om någon tvivlar på att Gud finns, peka på Israel. Det är ett folk som skulle ha utrotat många gånger om. Men Gud har varit med dem. Ni har hört att jag har pratat om den isabelska kulturen, några av er. En väldigt svår fråga, eftersom jag säger det om det land jag själv bor i. Den isabelska kulturen. Och jag har gått och grunnat på den här frågan. Jag har sett den, hur den växer till i vårt land. Jag har sett skadorna där den åstadkommer. Och jag ska ändå vara tyst. Ända till nu. För Gud har sagt i lägre tid. Det finns en del uppenbarelser som jag har fått kring ett för länge sedan som har gått och burit. Möjligen ska jag liksom delge dem. Men jag börjar så här. Jag tänkte ta en mjuk start i det hela. Anledningen är att om vi tänker tillbaka så här för 15-20 år sedan. Och så tittar vi på Frankrike som nation. Där anställde företag häxor. Och arbetsförmedlingarna och sånt där förmedlade häxor, spådamar och sånt sak. Som någonting bra. Ja, visst kan det vara bra om man är ute efter att tjäna pengar. För häxor kan förvirra folks sinnen. De har metoder och metodiker som det går att få folk dit man vill. Idag kallas det för mind control. Finns det en särskild avdelning då. Som florerar väldigt mycket inom företagsvärlden, inom försäljarbranschen. Där är det väldigt bra att kunna lita om mind control för att veta hur ska jag få kunderna att köpa det jag vill sälja. Ja, är det så oskyldigt? Nej, det är det inte. Det är inga rena krafter. Det utesluter ju människans, vad ska jag säga, ynnest att göra sina egna val. Jag vet, hur många grejer har vi köpt i våra liv? Och så kommer vi hem och så funderar man dagen efter. Men hur gick det till? Vad ska jag ha den här till? Jag har gjort, inte ni så klok. Men jag liksom, jag har gjort det många gånger. Och speciellt när jag var nynykter och nyfrälst. Så upptäckte jag så här att jag ramlade ju på min arbetsplats när jag var kranförare ur kran och slog mig. Sen sadlade jag om då till alkoholterapeut. Jag tänkte att fysiskt arbete kan jag kanske inte göra, men jag kan ju arbeta på annat sätt. Så då var jag inom det några år, men skadorna tog ut sin rätt. Så jag kom liksom aldrig riktigt tillbaka till arbetslivet efter det. Och då blir det tid att slå ihjäl. Och när man är ensam för sig själv så kommer tankarna, så börjar man känna sig värdelös. Jag har inget värde. Jag var en belastning för alla andra, tycker man. Jag ska ha sjukpenning. Och vem betalar det? Vilka svåra frågor att ställa sig. Alltså jag är fostrad. Jag är en lögdal. Och i lögdal där betalar man alltid sina skulder. Alltså släkten är hård på henne. Men vi gör så. Och det är gott. Och man försöker inte skaffa mer pengar än man har rätt till. Jag är hellre hungrig en dag till. Men skäl aldrig. Luras aldrig. Det är liksom lögdals standard. Så morfar var duktig på att fostra oss i det. Jag har ingen äkta pappa så att säga. Han hamnar i alkoholen. Men morfar fanns där. Så jag tog över hans mycket. Han är gammalmodig och därför är jag också gammalmodig. Men jag tror att det är bra gammalmodighet. För det är väl klart. Om jag lär mina barn att inte stjäla. Det är väl gott. Om jag lär mina barn liksom att låna inte för mycket, för de måste ju betala tillbaka ett någon gång. Tro inte att fordringsägarna skänker efter. Nej, men det är väl en god sak. Att de får liksom balans i sitt liv och kanske får vara fri när de blir äldre. Ja, men det är inte så populärt. Jag gick i varje fall ut på butiker så här ibland. Och så köpte jag någon liten grej. Och så upptäckte jag när jag kom hem, ja men nu känns det lite bättre. Nu känner jag mig inte lika dålig igen. Och så blev det där en vana för mig. Jag var inte helt läkt. Jag hade funnit Jesus. Alkoholismen var borta. Men den nya människan hade inte hunnit växa upp riktigt. Så jag var här i ett sökande som ett barn. En vuxen person. Men jag var bara ett litet barn här inne. Och vad missförstådd man varit många gånger. Man gjorde bara sitt bästa. Men jag, man kan inte ställa krav på omgivningen. De visste inte hur det var för mig. Men, och så upptäckte jag att nu mår jag lite bättre. Och när jag upptäckte det där så blev det en vana. Ja, men nu känner jag mig jättedeppad. Jag går ut på och handlar någonting någonstans. Och så börjar jag så. Nu hade jag varit alkoholist. Så jag började fundera på, men hallå herr Johansson. Det här är inte en bra. Jag kände igen de här tankarna. Nämligen. De sitter på. Man känner igen dem som alkoholist. Det är bara, det kommer på ett annat sätt. Hur kan jag inbilla mig att jag känner mig värdefullare för att jag går ut och köper några grejer? Nu Johan, så får du vakna så inte att du blir inlagd på psyket här. Så tänkte man. Så kom jag på att det här är fel. Det är en sorts tröst. Men vad betyder det egentligen? Ja, men jag fick åtminstone vara del i marknaden. Jag fick åtminstone vara kund. Jag hade ju ingen annan identitet, så man tog ju vad som helst. Ända sista kompisen, men jag är Guds barn. Jag behöver inte gå och köpa det här. Jag gör inget av allting. Ja, men det är ju sant då när man tänker så. Det är ju faktiskt sant, vi är det. Helt otroligt. Nissa, nicka, han. Helt otroligt. Men så här kan ju vara då när vi är kristen. Men på samma sätt som Israel så kan vi se i Sverige att det har dalat lite. Vi är inte lika kristna längre i vårt land. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit kristet land, men jag vet att Sverige har lyfts av Gud ifrån att vara svält och uland som det var slutet på 1800-talet. Så det har varit en väldigt snabb utveckling när Gud grep in. Och då var det just mödrarna som stormade Gud. Vi ska inte glömma kvinnorna, minst han. Jag ska inte avguda några kvinnor heller. Men vi ska inte glömma bort att det var deras nöd för sina barn när de såg vad som hände. Papporna var ju i alkoholen. Mammorna var ju nykter. Så de var ju till Gud. Och Gud svarade så småningom på den bönen. Och då skedde förändringarna fort. Ingen kan förklara varför. Och ingen kan ta åt sig dem nära, även om många har försökt. Många politiska partier vill berömmas av välgången som var. Glöm det. Det var Gud som välsignade. För att det fanns några mammor här och där som ingen visste fanns. Som gick där i sina bror, bortglömda. Men de kanske räddade en hel nation. Vardagshjältarna som aldrig får någon uppmuntran. De gör jobbet. Kvinnorna betyder det för mycket. Jag måste få börja med det, att kvinnan och mannen har exakt lika värde. Eftersom jag ska prata en del om det som kan vara mer åt den kvinnliga läggningen. Hur fick jag reda på att tiden är lämplig nu? Jo, Frankrike för 15 år sedan. De annonserade efter häxor att anställa i olika företag. Frankrike är ett väldigt hårt ansatt land idag. Sverige har nyligen börjat med samma sak. Och det är på Arbetsförmedlingen då. Så är det till och med de som sköter det. Och då står det så här. Det företaget Häxriket i Norden. Det är alltså ett företag som heter och är Häxriket. Som i flera annonser på Arbetsförmedlingens hemsida söker efter nya häxor att anställa. Företaget skriver själva att de är inne i en expansiv fas. Jag tror att det där är sant. För det är inte så att mörkret kommer hur som helst. Det beror lite på att ljuset håller på att slockna. För det blir inte ett tomrum. Det blir inte ett andligt vakuum i nation. Om vi tappar en gud så kommer en annan omedelbart. Och kravprofilen på en häxa är så här då. Man ska vara plikttrogen, man ska vara flexibel. Man måste kunna arbeta minst 60 timmar i månaden. Ja, det är väl ganska okej. Okay. Man ska ha stora kunskaper inom det mediala och andliga. Man ska kunna spå via kanalisering, kristaller, runor, tarotkort eller liknande. Och så vidare. där sätter man ut annonser nu och vill anställa. Jag läste hela annonsen. Där lovas det också ganska bra, för de har visst gott om pengar och ett gott bonussystem. Så de som är flitiga och duktiga, de kan tjäna bra. De bedriver ju alltså sin andlighet och får betalt för henne. Det är ju en skillnad gentemot Gud. Om Gud skulle vilja hela någon av er och jag skulle vilja ha 100 kronor för det, kasta ut mig då. Då är jag, då är det inte Gud som gör det. För det är gratis. Gud ger gratis. Det finns ingenting att tjäna på Gud. Han väljer att välsigna, och då kan du ju få ett överflöd av pengar. Men du kan inte hålla på att använda människor som objekt för dina vinsyften. Då måste du lirka med dem. Och så rinner kanske på det här mind control, som egentligen är trolldom. Det spelar ingen roll att det är liksom vissa affärsföretag som har utvecklat och gjort det till en affärsidé. Det är fortfarande trolldom. Så den isabelska kulturen är här, och när det blir så accepterat så att man sätter in annonser på samhällets offentliga organ. Det är fullständigt otänkbart för 30 år sedan. Nu blir det inte ens ett knyst om det nästan. Man tror i varje fall nu att det finns cirka 1000 aktiva häxor. Men de är fler. Nej, de är fler. Sen är det också så här att intresset inför det ökar ju väldigt mycket. Speciellt från de yngre. För den här tryggheten i livet som vi kanske borde ha om att känna Gud ifrån början. Så vet vi liksom, eller jag vet idag att allt sedan jag har varit kristen så har jag fått äta mat varenda dag. Det var inte så innan. Bara den grejen. Att jag hade nåden att få födas i Sverige betyder att jag kan få duscha varenda dag om jag vill. Jag kan dricka rent vatten varenda dag om jag vill. Bara det är skäl av tacksamhet. Börjar man med de här små enkla sakerna, då har du mycket att vara tacksam över. Om du måste ha en Rolls Royce bil för att bli tacksam, ja, då kan du få vänta hela ditt liv utan att det händer. Eller också måste du bli brottsling så att du kan skaffa pengar till det. Jag ska lägga ut en liten grund. Det här är ingenting jag kan ta ikväll i ett svep. Men vi tar något översiktligt. Ni vet Isabel. Isabel nämns till exempel i första konungaboken. 18 kapitlet nämns på fler ställen, men vi tar det. Det är lite tydligast. Och Isabel står så här i första konungaboken, 18 kapitlet och 4 versen. När Isabel var i färd med att utrota Herrens profeter. Det var alltså Isabel i färd med att göra. I 10-nationslandet, alltså den norra judarna. Där var kung Ahab och drottning Isabel ledarna. Och hon använde sin position till att hon ville föra in Baalsdyrkan. För det var en fenicisk kvinna. De hade inte gift av kärlek, utan det var en politisk och ekonomisk fråga. Det fanns syften som inte var av kärlek i deras äktenskap. Det här var en väldigt driftig, en väldigt kunnig kvinna, väldigt duktig. Hon var väldigt politisk. Och någon skrev någon gång om henne att det fanns förmodligen ingen kvinna som var mer fruktad och beundrad än just hon. Ja, jag kan tänka mig det. Hon var drottning. Och hon lyckades. Vad är det för en människa? När hon kom så var landet Israel Guds tillbedjare allihop. Så kom den politiska uppgörelsen. Det hotade ett krig med Assyrien var det väl. Och det behövdes lite bundsförvanter. Och då var det den här fenisiska ungdomskvinnan då. Så hon var säkert snygg också. Och Ahab var kung. Och de här gifte sig. Men hon drog in sin fenisiska religionsbild. Hon var väldigt hängivande. Och därför heter de henne att hon var den ondaste drottning som man har skrivit om i Bibeln. Så vad står den här fenisiska religionen för? Ja, den står egentligen för Baalsdyrkan. Baalsdyrkan kommer därifrån. Och det utvecklas ursprungligen från ett slags husgudssystem. Vill man ha regn så tillbad man en grej. Vill man ha sol så tillbad man en annan grej. Vill man bli med barn så tillbad man en tredje grej och så. Och så hade man små beläten och sånt där Det hade vi i Norden också, husgudar som tillbads. Det kommer just från Fenicien. Fenicien, det var ett väldigt kunnigt, drivet och duktigt handelsfolk. Det var så deras kultur växte och frodades och fick makt. Bland annat staden Karton, eller Karton. Det var den största handelsstaden då i Medelhavet på den tiden. Och tillsammans med Egypten, de har ju liksom, de hade pengarna. I balstyrkan, här var liksom, det med kvinna och man var man frikostig mot. Så det fanns alltså två stycken baler. Det fanns en som kallas Bal. Bal betyder herre. Och sen fanns det en som heter Balat. Och det var den kvinnliga varianten, och det betyder härskarina. Det var två gudar, en för kvinnan och en för mannen som tillbads dem. Så man, här var man jämlik kan man säga. Grundar. Men sen kan man säga så här att Bal stod på sin topp 1200-talet före Kristi födelse ungefär. Sen där mellan 1200 till 500 hade de också människooffer, Moloch. Det var värsta guden. Och sen fanns det en gud som krävde nyfödda barn som offer, Morduk var den då. Det finns lite olika namn på de här, men tänk er det. Först har du gått till en fruktbarhetsgudinna och tillbett, och så har du blivit gravid och så har du fått barn, och sen ska du gå till Morduk och offra barnet då, levande på ett altare. Det är inte särskilt människovänligt, och det är inte särskilt gudomligt. Det är ren ondska, det är rent djävulskt. Från 500-talet så slutar det här med människooffren i varje fall inom balstyrkan. Men i varje fall, det var den här religionen som drogs in här med Ahab. Så tänker det, en Guds nation som säger du ska inte döda. De för in det genom drottningen. Och hon var politiskt duktig och föreningsteknisk jätteskicklig, och hon använde makt och fruktan och allting. Hon ställde in sig väldigt mycket hos Ahab och gjorde sig liksom så att Ahab inte skulle klara sig utan henne. Om man säger Nabots vingård. Den ville kung Ahab ha. Men Nabot ville inte sälja. Och han var ju deppad över det. Kungen fick inte som han ville, och var han deppad. Men han hade väl kunnat följa sig in. Han tog en depression istället. Men inte hon. Hon ville impa på kungen. Så hon sa, vad är problemet? Ja, jag får inte köpa den där vingården. Ja, lugn. Jag fixar det. Så det gick hon och skrev ett dokument. Där Nabot då anklagades för att vara häda Gud. Alltså hon som häxa skrev så. Häda Bibelns Gud. Och därför ska han avrättas. Det var lite nya regler. Men så var det i alla fall. Så skrev hon under med namnet Ahab. Och så hans signumstämpel. Så hon förfalskade ett dokument. Hon styrde här helt och hållet utanför kungens vetskap genom honom. Det är han som fick bära skulden för. Och så avrättades han. Sen kunde då Ahab köpa den vingården. Nu var ju Ahab inte så väldigt gudfruktig heller. Han ställde väl inte de obekväma frågorna. Hur gick det här till? Att karn avrättades just nu. Han borde väl kanske ha misstänkt någonting. Men ibland vill man inte få bekräftat. För jag tjänar ju på det. Så han var lika mycket kolsupare han. Det är en sak. En annan sak är att Isabel var själv ansvarig för att avrätta 700 av Guds profeter i Israel på den tiden. 700 stycken. Hon skulle ta allihop. För hon visste mycket väl. För hon var bevandrad i det mörka. Hon visste att det går liksom inte. Där är det en kar kvar som har med Gud att göra, så kan det vända på en dag. Så hon försökte ta hela högen. Hon lyckades inte, för det hade ju Obadja och lite andra som gömde undan profeterna här då. Och profeterna, det var ju särskilt folk. De ledde alltså avskilt för Gud. Men idag skulle vi kanske kalla dem präster och profeter. Det är liksom både lärare och det profetiska i den tiden. Men de skulle avrättas. För att hennes religion som dyrkade Bal skulle in. Så hon drogs inte för någonting. Hon dödade precis vem som helst för att få sin vilja igenom. Det är ondska. Så den drottningen var verkligen ond. Och visste hon skulle göra. Vi kan läsa om Elias möte med just kung Ahab, då, han som var gift med Isabel. Vad säger 18 kapitlet och 18 versen. Så här kommer då kungen. Jag börjar från 17 versen. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Kungen anklagade profeten: du drar olycka över Israel. Men då svarar profeten Elias: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger nu Herrens bud och följer efter balerna. Det var inte bara en anklagan, han också talade om varför. Ni följer balerna. Och då hade ju kungen en chans att vända om, då, för han fick också veta varför. Men det gjorde han inte. Kanske han tänkte lite, han hade ju trots allt Guds folk i sin släkt. Men jag tror inte att drottning Isabel tillät att han tänkte så. För då hade hon ju tappat kontrollen över allting. Hon hade ju en plan där Ahab bara var medlet för den planen. Ser man hela sammanhanget så ser man det, att Ahab stackaren, han var bara ett redskap för Isabels syften. Under denna generationen, kort generation, så avföljde alltså Israel här då från att vara Guds dyrkare, Guds tillbedjare. Hela folket föll till att tillbe balerna och Ashera polen. Mycket viktigt i sammanhanget. För vi kan titta i vår kultur hur det ser ut. Nu säger inte jag Ashera altaren, för det var inga altaren. Till bal, där gjorde man ett altare. Men Asheran, som var kvinnlig, en kvinnlig gud, där reste man Ashera polen. Det var helt enkelt en stor och hög pål som såg ut som en erigerad penis. Fallosymbol. Fruktbarhetsrit. Men det var också ett uppror mot Gud. För sånt hör inte allmänheten till. Det hör ihop mellan man och kvinna. Det är ingenting offentligt med de bitarna. Men det skulle göras offentligt så det stod på höga berg. Sådär. Och de tillbad det. Det var vad de tillbad. Ja, ofta finns ju en man bakom de grejerna. Man kan ju fundera på om de syndes. Nej, men det är klart att det sexuella upphöjdes här. Titta hur det ser ut i vårt samhälle idag. Så kan man väldigt många gånger fundera på: hur gör den personen för att ta sig fram i karriären egentligen? Man ställer ju aldrig frågan. Man vet att man kommer ju aldrig få någon bevis. Och jag har inte något intresse av att lägga någon detektiv och kolla hur det verkligen ligger till. Men då funderar man ibland. Man tänker så här att den där personen har inte ens kompetens till uppgiften. Hur hamnar de där? Ja, det finns nog många sätt. Den sexuella biten är ett av dem. Under världskrigen så användes det ganska mycket. I det goda tjänst tyckte vi då. Åtminstone när engelsmännen hade kvinnliga spioner och fick ut hemligheter ur tyska sergeanter och befäl på den vägen. Så det tyckte vi var bra. Men det var nog inte bra det heller. Det är inte så det sexuella ska användas. Verkligen inte. Alltså, använder man det för att få makt över människor och hjälpa oss? Jag säger det, det är inte bara kvinnor som kan göra så. Kara kan göra så också. Så det får vi tänka efter. Det sexuella är en god och fin gåva som Gud har givit oss. Vi kan gott och väl njuta av den i äktenskapet med varann. Men användaren har makt. Ja, men snacka om missbruk av goda gåvor. Nej, det gör vi inte. Nåväl. Det här är lite grunderna kring den isabelska kulturen. Eftersom jag har sagt det namnet, jag har fått frågor på någon mejl någon gång och jag har avböjt att svara då. Men nu är tiden in att svara mer för det. Men jag tänker inte ge alla svar på en gång. Jag vet inte hur Gud ska leda mig. Och inte går vi in i de här mörka bitarna enbart. Vi behöver uppbyggelse också. Men att vi ska veta om att vi bor i en kultur som utvecklas och har utvecklats ganska långt. Just åt det här hållet. Och det som händer nu som jag pratar med New Age. Det finns samband mellan Baal och New Age. För Baal har den biten att det alltid tillber det skapade. Det finns en tillbedjan med inne. New Age är samma sak. Det tillber det skapade. Människan. Och de här två sakerna händer i vårt land.